Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Bara tuta på.
Tuta på. Vi klappar igång avsnittet. Så där tänker jag. Sitter på eller jag sitter i Per Kentes sportchefsrum i A3 Arena i Umeå. Och jag såg ingen staty här utanför.
Nej, inte jag heller. Och vi får se om den kommer upp eller. Men det är farligt att bli en staty också. De verkar ju såga ner de flesta. Så att jag klarar mig.
Zlatans i Malmö. Där.
Ja, precis. Jag klarar mig nog utan ett. Har man levt utan staty i 38 år så kan jag ju leva ett tag till utan. Så.
Men tror du att den kommer resa sig om du reser väl?
Nej, ja, det vet jag inte. Men här är ju med allt möjligt. Så att, jag säger ingenting på den frågan. Vi får se.
Hockeyintresset är, om du jämför det med i Haparanda och i Oskarshamn där du varit tidigare, går det att jämföra?
Inte riktigt, alltså att när man är utifrån så märker man ju bara att det är ett jäkla tryck i hallen och att supportrarna fyller den och att det är en bra atmosfär kring matcherna, men det är ju helt annat om man går på stan och alltså att alla pratar i hockey nu, normalt så pratar väl alla hockey med mig, men om man tar bort mig ur sammanhanget så lever verkligen Umeåborna för sin hockey och man ser att de lyser upp att det går bra för Björklöven och samtalsämnet på fikarasterna det är Björklöven och att det går bra för laget nu efter tidigare mindre bra resultat så att de har väntat på det här länge och att vi ska skörda framgångar med Björklöven.
Men jag pratade kort med en Lövens supporter som berättade att när du går runt i arenan då är det nästan så att supporterna banar väg för dig. De vågar inte komma fram till Messias.
Nej, det vet jag inte. Det är ingenting jag har märkt. Jag försöker hälsa på alla i arenan och de brukar heja på mig också. Så att det är inte så att ingen vågar prata med mig. Det tror jag inte. Det låter nog lite överdrivet.
Men du, en fantastisk grundserie så här långt. Första placerade Björklöven. Kunde du tänka dig det när du tog över jobbet i våras och somras?
Nej, men det tänker man väl aldrig egentligen, utan man ser ju inte, man är ju nörd i det här arbetet så man ser ju inte längre till än vad näsan räcker och nästa match och tänker på den biten, men på försäsongen så såg jag och tyckte också resultaten var i de träningsmatcherna vi hade att vi hade ett bra lag och vi hade någonting på gång sen att vi skulle leda serien med stort försprång efter 30, vad har vi spelat nu, 36-37 omgångar så att, nej, vad har vi
37,
ja, 37. Så att det kanske jag inte hade förväntat mig men jag tar det alla dagar i veckan.
Vi ska säga att vi sitter och spelar in där innan Timrå-matchen så den är inte med i min matematiska beräkning som jag gjort för det krävs 1,4 poäng per match för er resten av serien för att slå poängrekordet som AIK och Leksand har på 109 poäng. Och 1,4 poäng per match, det måste ni väl klara av?
Det hoppas jag. Men jag tror inte 1,4 poäng räcker för att vinna serien.
Okay.
Det tror inte jag. Utan vi kanske behöver höja det där snittet lite till. För att som allsvenskan är utformad i år så är det lite tydligare skikt mellan toppen och botten poängmässigt och jag tror att man kommer behöva ta mer poäng än vad man har behövt tidigare för att ta en allsvensk finalplats och då kanske inte det där 1,4 poäng räcker.
Pratar ni om det där allsvenska rekordet?
Ingenting, utan vi ser ju till prestationer och spel egentligen för omgång. Vi kan inte sitta och fantisera om vad som händer om 15 omgångar och sånt ännu. Det är alldeles för mycket poäng att spela för och vi kan inte sätta oss i den sitsen heller. Utan vi har ju planerat hela säsongen för att gå långt och då har vi satt upp träningen efter det, all fysträning, all periodisering och när vi ska köra hårt och när vi ska släppa för att få en formtopp, och den tänker vi inte ifrångå, utan vi har våran plan som vi har gjort i maj, och vi ser ingen anledning att ändra på den.
Hockeyallsvenskan som den ser ut idag i 1920, hur tycker du att den går att jämföra med tidigare upplag? För du har ju flera säsonger i bagage, både i Asplöven och Oskarshamn. Det ser ut att vara en tydlig topp och en tydlig botten, att kanske skikterna är ännu mer tydliga än tidigare säsonger. Vad är din bild av det?
Men så är det ju. Vi har ju inte AIK kvar, inte Leksand och de här så kallade storlagen, Malmö och Djurgården, som har varit i hockeyallsvenskan. Så serien har ju blivit ojämnare poängmässigt. Jag tycker inte den är så jätteojämn spelmässigt, utan det är ju bara, det är ju ett fåtal matcher som har fladdrat iväg resultatmässigt. Så att de får ju topplagen ändå slåss för varje trea de ska ta. Så att, men i det långa loppet så har det utpräglats i år att det är mer tydligare skikt än vad det har varit tidigare.
Är kvaliteten på en högre nivå än tidigare eller tvärtom?
Jag tycker ju kvaliteten är ganska bra, men då är man ju färgad också. Så att, jag ser ju till vårat lags prestationer och sånt. Och jag tycker att hockeyallsvenskan håller ju en bra kvalitet. Och framförallt så innehåller den ju ett roligt spel och ett kvalitativt spel, vars man försöker utveckla både spelare och spelet, så att säga, med puck. Man spelar inte för att förstöra någon annans spel, utan man försöker ofta så är det lag som försöker göra någonting själv för att vinna matcherna, och då blir det oftast en roligare hockey.
Ser du SHL på samma sätt?
Nej, där finns det ju också tydligare skick på att man inte kanske vågar spela lika mycket. Men där också ska man komma ihåg att alla är mycket, mycket mer skickligare på varje position. Och då kanske det inte går att vara så naiva och tro att man kan föra spela i varje match heller.
Gör det hockeyallsvenskan charmigare?
Ja, det är därför man kan säga att hockeyallsvenskan är lite rock'n'roll, och det kan ju hända lite vad som helst i matcherna, och det tycker jag är bevisat också de här senaste åren att det har varit ett roligt spel i hockeyallsvenskan. Nu tycker jag att SHL har utvecklats också de sista åren, att det blir bättre och bättre, och hockeyprodukten Sverige levererar är ju riktigt bra om man jämför ute i Europa.
Men säsongens Björklöven, när jag tittar på er utifrån, så ser jag en kombination av tre lag. Du får säga om jag är rätt ute här eller inte. Men Timrå säsongen 17-18 med en otroligt bra första målvakt i Kanata, som man kan jämföra med Brattström då. Ramstarkt försvar. Lite från AIK förra säsongen. Jämna kedjor där det finns flera spetsar. Och sen Oskarshamns spelsystem, om man kan säga så. Så har ni vävt ihop det på ett väldigt fint sätt i Löven. Är det en bild du delar, eller finns det någonting att säga att det där, ja, det stämmer, men kanske inte allt?
Nej, men den bilden tar jag ju alla dagar i veckan, för att det är lag som har som har haft framgång, och det är ju som du säger att vi har ju lite grann av ingredienser från varje lag du pratar om. Och
så du håller med om den?
Jag kan hålla med om den biten, så att, men så är det med alla framgångsrika lag, och man börjar ju bakifrån. Har du en bra målvakt och ett bra målvaktsspel och försvarsspel, så ser det ofta andra lättare ut också. Det sminkar över så otroligt mycket, och det är så mycket värt att man har det målvaktsspelet som vi har haft i år, och även som Oskarshamn hade i fjol då.
Ja, han är över 94% kan jag säga, så här långt har det hela året. Hur hittar man en sån värld? Jag vet att du har fått frågan förut, men du får förklara för våra poddlyssnare.
Nej, men det är ju i AHL så är det ju att, eller i Nordamerika så är det ju tydligt att det är lite politik också som styr, inte alltid kvalitet. Man måste ge sina olika draftpicks chansen och försöka utvecklas i den organisationen. Då blir ju spelare som kommer upp i 28, 29, 30 och de blir överflödiga, så hamnar de ju i tredje ligan East Coast. Och Joe ville ju, eller gjorde det klart och tydligt att han ville flytta till Europa, och då hamnade han på våran radar, och då var det bara att göra sitt jobb och titta upp på honom. Så att jag såg ju säkert en 15 matcher på video. Jag har ju inte sett han live före, men och sen ringer man runt i sitt kontaktnät både med gamla spelare och ledare och får en bild på vem han är och vem han är som målvakt. Och sen ska det passa in i spelet som vi vill spela, försvarsspel, att man har en lugn och trygg målvakt och som kanske inte fladdrar och far överallt, men även rädda puckar, så att det blir lätt att väva ihop allting till en strong enhet. erfarenhet och jag tyckte Joe hade de ingredienserna och det var därför vi valde att gå på honom.
Men jag såg i en intervju att du nämnde att du har över 900 kontakter i din telefonbok. Då undrar man ju, hur många ringer du i snitt per värvning?
Det är ju olika också. Men jag har sett spelaren innan, så då brukar jag vara ganska trygg med vad jag tycker och tänker. Då behöver jag inte ringa så jättemånga samtal. Och då är det mest att titta hur killen är, vilken karaktär det är. Då vet man ju exakt hur han är som spelare och man har sett han en del. Är det en som man tar från Nordamerika, då ringer jag ju mer än jag egentligen behöver, för att man vill få alla inputs överallt, även om det är bra eller dåligt, eller det är mindre information från vissa eller mer från andra, så försöker jag ju få tag. Så att säg om det var på Joe, så kanske jag ringde 5 eller 6 olika samtal och som jag fick en olika bild, och sen kanske det var någon annan av våra killar som ringde sina kontakter som då redan hade signat i vårat lag och fick en bild.
Men är det agenter, scouter, sportchefer i första hand du ringer?
Eller? Nej, utan det är ju både tränare och spelare som har spelat med dem. Mm. Agenterna vill ju sälja sin produkt.
Jag la faktiskt upp den där bollen för att du skulle få svara på det här viset.
Det är ju som en, jag ska inte säga en bilförsäljare. De är ju också mån om att spelaren levererar för att kunna både få jobba med honom och kunna sälja honom året efter. Och förhoppningsvis till en högre liga än Hockeyallsvenskan, om vi pratar Björklöven. Så att på så sätt så får man ibland sila lite vad de säger, men ofta så kommer de ju med samma, för att man vill ju inte sälja någonting dåligt, så att jag ska inte snacka skit om agenterna på så sätt, men nog kan de ju måla upp en bild som ibland inte stämmer, men ofta så stämmer den, så att därför vill jag kolla först med tränare som har haft den eller spelare som har spelat med den spelaren.
Men som jag har förstått det så pratar du helst med spelare.
Ja, gärna, för att de vågar inte ljuga åt mig.
Är det så?
Nej, men då får de ju bara tillbaka. Alltså att då ringer man och säger vad du rekommenderar hit, och sen pratar man ju aldrig med den spelaren igen, om spelare alltså.
Men är inte det samma med en tränare då?
Jo, men en tränare kan ju väva in det på annat sätt. Och han vill ofta hjälpa en spelare vidare. Alltså att, för att då har man ju en sån kontakt och att man kan, men spelare har i alla fall jag erfarenhet, de är lite mer rakare och ärligare med vad man får.
Har du någon spelare som du ringer mer frekvent, som du litar på mer än de andra?
Ja, självklart så är det, och det är ju både som har utvecklats egentligen till rena kompisar, till bara att man ringer och frågar om spelare också. Så det finns ju olika där också. Men ofta så är det ju en spelare. Alltså hockeyvännen är så liten, så ofta är det någon som har spelat med honom någonstans. Så antingen känner man inte han, då känner man någon lagkamrat som har spelat med honom, som man ber att kan du ringa till honom och fråga vad det är för kille det där, eller att jag får numret till han och jag kan ringa själv.
Så att, i din telefon då, vad är topp 3 spelare du brukar ringa? Vilka är det?
Ja, Mattias Bromé blir ju sur om inte jag säger hans namn i alla fall. Men det är ju han som ringer och snackar så mycket skit annars. Så att, nej.
Käften grappar där.
Nej, men det är en jättehärlig kille. Och jag är sjukt imponerad av hans framfart. Och han började ju resan egentligen hos oss i Asplöven. Mm. Och få se en kille ta den hela vägen, det är sjukt kul att se, och han har verkligen jobbat och förtjänar all framgång han har.
Men ni etablerade en relation där och då som lever vidare idag?
Jo, så att han kanske jag har mest kontakt med av allihopa, men där blir det ju på annat stadie också, det är inte bara hockeymässigt. Så att
det känns som att han hymlar inte om någonting, utan han säger exakt som det är om de spelare du undrar över.
Så är det, så att han kanske uttalar sig själv som vice sportchef här efter det här då. Nej, jag vet inte. Nej, jag skojar bara. Men vi brukar ha daglig kontakt, och jag brukar kan fråga om allting, och han kan fråga mig om allting. Så att jag tror att vi hjälper varandra på ett ganska bra sätt. Sen vet jag inte om jag har någon sån här speciell som jag ringer om alla spelare, utan det blir ju att den spelare som blir aktuell, då kollar man vad han har haft för lagkamrater innan, och sen har man alltid haft någon som har spelat med honom som man kan titta med.
Men Mattias Bromé är en verbal person och spelare, absolut. Kan det kanske till och med vara en framtida ledare inom hockeyn?
Ja, varför inte? Jag tror ju så här att jag tycker att han har ju sånt engagemang och kraft i vad han gör, så att vad han än kommer bestämma sig för så kommer det gå bra för honom.
Och så kanske NHL härnäst efter den här säsongen, vad man hör.
Ja, det får vi ju se, och fortsätta i den här takten så är det ju ingen omöjlighet.
Hur många litar du på?
Oj. Jag litar på ganska många personer, men jag vill kontrollera ändå. Så att, men det är ju någonting jag har inom mig själv, att jag behöver kontrollera saker och ting, och inte för att jag misstror vad den andra säger, men då vill jag bara ta det bekräftat att det stämmer. Så att min första anblick med egentligen varje människa jag träffar är att man litar på vad de säger. Att säga en spelare att han har ont någonstans, då har han ju ont. Han hittar ju inte på för att slippa spela, om man har prestationsångest eller något sånt. Eller att det är någon som mår dåligt, då mår man ju dåligt om man säger det. Så att jag brukar ta som första anblick att man litar på vad folk säger, och sen försöker jag ändå kolla upp vissa saker om man behöver göra det. Men det är bara för mitt eget egentligen behov.
Så man skulle kunna säga att du är en kontrollmänniska?
Ja, absolut. Men det tror jag behövs i mitt yrke också. Jag kanske inte har varit den här kontrollmänniskan när jag har växt upp. Men jag tyckte att när jag pluggade på universitetet så blev det att man lärde sig mer att strukturera sitt arbete. Var man ska hitta information, hur man ska tyda information och sen hur man ska använda informationen. Det tyckte jag, det var det jag lärde mig när jag gick på universitetet. Det inte kommer jag ihåg vad som stod i ekonomiböckerna för det är ju 19 år sedan jag började.
Att du utbildar civilekonom, har du någon fördel av det i sportchefsyrket?
Men det tycker jag ju, alltså att visst, man får ju ändå lära sig allting från jag fick lära mig allting från grunden, men för att komma in det, och som jag sa innan här, att man lär sig strukturera och man lär sig arbeta på ett strukturerat sätt. Så därför skulle jag råda alla att gå på universitet om de har möjlighet och kan, att man har så mycket tillbaka sen i jag ska säga att man arbetar på ett värdefullt sätt, och du lär dig prioritera, du lär dig och strukturera ditt arbete istället för att du gör 100 olika saker och ingenting blir gjort.
Vilka övriga ledarskapsutbildningar har du gått? Eller utbildningar överlag?
Nej, men sen har jag ju gått alla, jag är ju utbildad ETU-tränare och gått alla hockeyns steg då, från egentligen steg ett, och sen går man ju med vissa ledarskapsutbildningar som ingår i hockeyyrket som har kompletterats under åren, och vi har ju haft utbyte med både SHL och Stockholms universitet vars vi gick alla klubbchefer då i då var jag i Asplöven, så jag måste tänka tillbaka hur många år sedan det är, men det är väl en 3-4 år sedan som vi hade de här utbildningarna på via Stockholms universitet då, som vi träffade typ 4 gånger på ett år och satt 3 dagar tillsammans och bytte erfarenheter och arbetssätt och hur vi kan tyda både information och använda information. Så att jag tycker att det har varit otroligt nyttigt, och framförallt så är de här utbildningarna både inom hockeyn är att man skaffar sig ett kontaktnät, för att i den här branschen byts det ut folk, och det är bra att ha kontakt med de här alla som har suttit på de olika stolarna och få input på vad som är viktigt och vad som inte är viktigt i arbetet.
Vi har ju en faktaruta i Hockeypuls podcast där vi lär känna gästen lite bättre, och jag tänker att vi ska inleda den nu. Smeknamn?
Har väl inte egentligen.
Förutom Jesus, mirakelmannen.
Ja, men det är ingenting som någon ropar åt mig på. Ja, någon kanske är i Umeå då, men hemma så att. Men det är väl det de säger ju Per, så att det är inte någonting jag har annat.
Efternamnet kanske.
Ja.
Mm. De nivåer som du upplever nu rent statusmässigt för din personliga del och dit du har tagit dig, har du varit med om det någon gång i Asplöven eller Oskarshamn som nu i Umeå?
Nej, det kan jag inte säga att jag har varit med om, men samtidigt så förstår jag ju att om 2-3 veckor om det skulle gå åt rent åt pipsvängen så är det åt andra hållet, så jag försöker inte.
Men är det verkligen så, alltså med tanke på det du har infört här i Löven? Nej. Alltså 2-3 veckor av dåliga resultat, behövs det inte mer?
Nej, men det beror ju på. Säg att du förlorar 3 matcher med 0-8 i rad, så inte man så mycket värd efter det. Det är alltså att jag vet hur den här branschen fungerar och därför försöker jag verkligen ta åt det. Jag har ju ett mål att vi ska försöka ta steget upp och man får bedömas efter det. Sen är det en resa dit efter det. Så att om det tar 1 år, 3 år eller 5 år, det vet inte jag idag. Och jag hoppas att jag får göra den resan med Björklöven och då kan de bedöma mig efter den när den resan är slut. Jag tycker att vi har bara börjat just nu.
Ålder?
Nu tog vi en paus för jag måste fundera hur gammal jag är.
Sa du inte det i inledningen? Jag får med att du sa
38. Jo, jag är 38 år gammal, men jag brukar säga att jag ser ut som 22 och känner mig som 20. Så att, det är väl en sanning i det där. Så att, jag har slutat fylla år för många år sedan.
Men du, folk sa om mig fram tills november att jag såg ut som en 17-åring. Sen odlade jag den här halvdana 2+-mustaschen. Och nu tror ändå folk att jag kan börja närma mig 25 i
alla fall. Ja, men då vet du hur det har levt i mitt liv. Så att när jag började vara tränare i Asplöven så var jag bara 25-26 år. Och när jag kom till bortamatcherna så var det ju alltid, det var ju att man skulle skriva de här protokollen och då gav de den här protokollet till mig och så sa de att du kan ge den till din tränare. Så sa jag att jag ska ge den dit. Jag gick inte ens börja diskussion och säga vem jag är eller någonting. Jag sa att jag ger den till tränaren så ska han fylla i den.
Men du, tipset är kanske att skaffa en pröjsare då? En riktig mustasch.
Ja, då får jag ju odla den i 72 veckor tänkte jag säga. Men det kommer väl det också inom sin tid.
Jag tänker att jag siktar ju på november 2020. Jag började spara ett år innan.
Okej.
Det ser okej ut. Fordon?
Det är bil.
Ja.
Ja. Skoda kör jag. Eller Skoda i arbete och Volkswagen i hemmet.
Hur många mil avverkar du på en säsong? Med tanke på att du har familjen uppe i Haparanda och du pendlar från Umeå till Haparanda. Men sen är det en del bortamatcher också.
Alldeles för många. Om vi säger så. Så jag är mycket på vägen och kör. Jag har ju egentligen, det är ju bilen är min fristad. Det är ju där jag kan sitta och fundera och sitta och tänka. Och, speciellt när jag åker på morgnarna. Jag kan ju sticka från Haparanda på måndag morgon vid 3:30. Då har du 4 timmar i bil och du har inte en jäkel du kan ringa till. När du sticker hem här, om man sticker en fredag eftermiddag och man är ledig en helg, så kan du alltid döda en massa timmar och bilåkande då med telefonen och ringa folk. Men det är ingen som är vaken 3:30 eller i alla fall inte vill ha ett samtal 3:30. Så att,
men vad underhåller du med det då?
Nej, men det är ju, nu är det ju, tycker jag att Spotify är världens bästa uppfinning. Så att jag kan ha
kom du på det nu 10 år efter att du lanserades?
Jo, jajamän. Så att den här tiden nu så inom Björklöven så är att jag kan sätta på olika listor och lyssna på olika typer av musik eller poddar om man vill lyssna på någon sån. Och då blir det mycket att man kan, eller man kommer mycket in i sin egen värld och man funderar på, ja, för mig är det ju hockey som jag funderar på ofta, så att då blir det att man tänker att hur ska vi få den här spelaren att prestera, behöver vi något nytt, vem ska vi ringa nu när han vaknar, och man börjar strukturera upp arbetsdagen och allting sånt här. Så att jag tycker att det har blivit som min tanke, vad ska jag säga, bubbla jag får gå in i när jag sitter
tankeverkstan där du kommer fram till de bästa idéerna. Ja. Nej, men jag gör ju alltid research inför varje poddavsnitt och det som är intressant med dig är att du har avverkat 4 poddar bara den här säsongen. Nu har jag bara lyssnat på 3, ska väl vara villig att erkänna. Lyssnar du på dig själv?
En podd jag lyssnar på mig själv. Jag tittar inte på intervjuer på tv. Eller det är alltid konstigt att höra sig själv. Och jag tycker inte
har du
om
inte
det.
Blivit van?
Jag har blivit van, men jag tycker ändå inte om det. Så att jag vill inte höra eller säga mig själv på så sätt. Men i utbildningssyfte så lyssnar jag på faktiskt en podd för att höra om att...
Du är inte så något dumt eller?
Ja, och sen att jag vet ju att jag upprepar mig och säger många ord, samma saker, och försöker ju tänka på att säg inte det där alltid när du börjar ett mening eller någonting sånt, mest i dels bara för att det ska bli en bra podd. Men jag tror nog att det är bara jag som tänker på det och ingen annan som lyssnar. Mm.
blir du obekväm när folk pratar om dig med de ordalag de gör, när de lyfter dig till skyarna, just du som person och kanske inte klubban du har varit i, utan att det är Kente-effekten ofta man pratar om?
Nu har jag blivit så van med det där, men självklart så man är ju från Norrbotten, så att man vill ju inte att det ska gå alldeles åt i huvudet eller på så att man ska ju stå med fötterna på jorden och vara ödmjuk och den biten. Jag tycker det är en del av min personlighet också, så att visst blir jag ju obekväm om det kommer fram någon på stan och ropar att någonting, att man har gjort någonting bra och samtidigt, men samtidigt är det ju roligt också. Det kunde ju vara tvärtom, att de kommer och, alltså i den här rollen är det ju så att man kan ju komma och folk har inga spärrar ibland, så att då kan man både ringa och säga någonting sånt. Och jag har ju lärt mig med åren, så att hade någon ringt för mig för 10 år sedan och skällt ut mig att vi spelar dåligt, då hade jag ju bett han dra åt helvete. Men nu så mest så låter jag dem prata färdigt och kyla av sig, och sen frågar jag om det var allt de hade att säga, och sen kan jag säga att jag håller med eller inte håller med i vissa delar, men det är ingenting jag vill diskutera med dig på telefon.
Är det den största personliga utvecklingen du gått igenom?
Ja, det tycker jag. Alltså att jag var jättehet levrad i början av min tränare, både tränarkarriär och utanför, och då kunde jag hetsa upp mig för minsta sak och inte bara för domarinsatser eller någonting annat som är så vanligt att man blir arg på. Och nu försöker jag ju att jag försöker komma med något konstruktivt, och jag har lärt mig mycket, otroligt mycket när jag har varit i barnidrott. Jag brukar coacha tillsammans med två av mina kompisar, brukar coacha min grabbs fotbollslag på somrarna på matcherna. Vi har ju turen där att vi har så bra, fantastiska ledare som tar hand om alla träningar, och sen är det uppdelat då i åldrar så att man får åka på matcher med dem, och då åker jag, då får jag ju bara privilegiet att vara med på matcherna, för att träningarna ger inte mig någonting på den sidan, så att då lär man ju sig att vakta sin tunga och lär sig att uttrycka folk, och du kan ju inte säga att ja, fy vad du är dålig, utan då får du ju säga att gör så här istället, gör något konstruktivt allting. Och det försöker jag använda i mitt ledarskap också här i Björklöven, och jag går ju ner i stort sett i varje paus, pratar med tränarna, och där inne så skriker vi inte åt varandra och säger att fy fan vad det är dåligt, eller att vad fan spelar vi så här, vad gjorde han, utan då kommer jag ner, jag säger kanske 3-4 saker som är konstruktiva. Har vi sett det här, kan vi ändra, kan vi ta upp, be målvaktstränaren ta upp en video på den, att kan vi se det här på till exempel Timmos powerplay, vi släppte in mål här, vad gjorde han för fel, kan vi snabbt korrigera det till nästa paus eller så att det inte händer igen. Så jag försöker hela tiden komma med något konstruktivt så vi får något vettigt ur den där. Sen är det ju så att jag också är förbannad om jag tycker att vi har spelat skitdåligt.
Men du drar inte igång hårtorken?
Nej. Den går att använda en gång per säsong, så jag kan sparka sönder soptunna en gång. Men jag har inte använt den på 2 år, så att jag ser ingen anledning på att varför jag skulle behöva göra
det. Jag tänkte mer säga så här, har du haft någon anledning att ens sparka sönder en soptunna under de senaste 2 åren med tanke på framgången du har haft?
Nej, det är ju en del i det här, så att det fungerar en gång och väcka gruppen. Det är mitt motto. Alltså att du kan skälla ut spelarna så att de vaknar, alltså ur en dvala, och det funkar en gång. Sen tycker man de bara att du är jobbig, att varför skriker han, att komma något konstruktivt istället. Så att det är det jag försöker leda. Och sen är det ju så här att det är hockeytränarna som leder laget där nere, det är inte jag som är hockeytränare, utan jag leder hockeytränarna, så att jag kan komma med input till dem vad de ska tänka på. Sen tycker jag att det är deras uppgift att föra ut det till laget.
Men Joakim Wagervall, huvudtränare och assisterande tränare Robert Kimby, de är så pass prestigelösa att de släpper in dig i det området som ändå är deras.
Ja, men vi gör ju det här tillsammans. Alltså det är ju inte någon enmansshow någonstans, utan jag vill att Björklöven ska vinna matcher, Jocke vill att vi ska vinna och Robert vill att vi ska vinna, och då får vi ju göra det på bästa sätt. Och sen har vi ju egentligen, när vi träffades redan första gången, gjort upp att så här arbetar vi i Björklöven, och försöker även vara systematiska på tränarsidan på att hur vi kommunicerar med spelarna och hur vi säger saker. Och så att jag tycker att det utvecklar mig också varje dag att jag får vara, jag har ju som ett, vad kan jag säga, jag blir ju föreningens Hawkeye om vi använder tennistermer, så jag ser ju allting ovanför och jag kanske ser det bäst. Medan tränarna, de är väldigt hetlevrade och inne i stundens allvar och allting går jäkligt fort där nere när man står i bås. Så jag har ju nytta av att jag har varit tränare.
Mm.
väldigt stor nytta, ska jag säga. Så att jag kan i både det taktiska och det coachningsmässiga, tycker jag i alla fall.
Men då skulle jag säga att du är någon form av assisterande tränare också vid matchsammanhang då?
Nej, det kan man ju säga. Men jag brukar säga mer ett hjälpmedel till tränarna. Så okay. Att,
det låter ju lite mer fint om man kan säga så. Ja, absolut.
Men sen är det ju som jag sa innan, att jag kan också vara förbannad, och då har jag sagt att då kommer jag inte ner. Och sen är det ju, då sitter jag kvar i min lår, eller det är ju inte lår, men där på videoplatsen och egentligen bara kyla ner mig och vänta på nästa period. Eller så i det här yrket så ingår det ju andra mer, så att ibland så måste jag bara träffa sponsorer, jag måste ju intervjuer i pauserna i för jumbotronen och sådana bitar, och då kanske man inte hinner ner heller, så att, men jag sitter ju bredvid målvaktstränaren och då för han mina ord vidare vad jag tyckte var viktigt att man tar upp.
Joakim Fagervall, var det självklart att fortsätta med honom, för han ställde sin plats till förfogande efter förra säsongen? Efter år när det har varit ganska tungt, han har varit bespottad, kritik från fansen. Tyckte du att det var, från ditt perspektiv, han som skulle leda Björklöven?
För mig var det solklart. Jag sa att jag skulle inte ens ha kommit hit egentligen om inte han hade varit. Sen är det ju alltid så att det kan ju hända saker efter man har skrivit på och folk slutar eller får andra erbjudanden och de som inte man kan påverka. Men Jocke var en viktig del i att jag valde att skriva på för Björklöven, och känner han sen tidigare och vet hur han arbetar och en jäkligt bra människa, och jag ville jobba med honom, och därför så för mig så var det helt solklart att han skulle leda Björklöven. Sen är det ju så att jag har bytt tränare också i Oskarshamn när Björn Hellqvist gick till Modo, och sen kom Håkan och Fredrik in, och det är ju ingenting som man vill göra i en organisation där du vill bygga nytt. Du vill göra en resa över en lång tid, och sen är det viktigaste som försvinner efter en säsong, så måste man som nästan börja om igen, och det var jag inte intresserad av att göra, utan det är bättre att vi får göra den här resan då tillsammans.
Robert Kimby då, som du hämtade in från Enköping, 35 år gammal, relativt okänd måste man ändå säga trots sin spelarkarriär. Vilken impact har han haft sedan han kom in?
Jättestor impact, så att jag tycker att han kompletterar Jocke på ett bra sätt. Väldigt nördig med detaljer om man får säga det från sportchefshåll.
Du är rätt nördig själv, tänkte
jag
säga.
Så att jag tycker, speciellt i det offensiva spelet, och det var ju där vi ville att han skulle komma tillbaka då. Jocke hade ju det offensiva spelet i fjol, men ville återgå till och coacha backar och styra defensiven, som han egentligen alltid hade gjort före han kom hit nu till Björklöven andra svängen.
Och var det hyllad för, måste man säga också.
Ja, precis. Och, för mig är det så här att när man anställer en huvudtränare, så måste du hitta en assisterande tränare som huvudtränaren är trygg med. Utan man kan inte börja i den ena änden att man anställer en assisterande tränare och sen ta in huvudtränare. Även om det ofta funkar bra också så, för att det är bra hockeymän. Men om du får välja så tycker jag att huvudtränaren ska få utse sin assisterande, för det är ändå de som ska jobba dag och natt ihop.
Det måste man väl säga med Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg som du hade i Oskarshamn, att de två kompletterar man oerhört väl, och det är därför de har varit framgångsrika i Panten och Oskarshamn.
Ja, absolut, så att det är därför som jag tycker att huvudtränaren måste få med i det beslutet och ta in en assisterande. Dels för att han vet också om vad som är bra och dåliga sidor hos han själv och vad han behöver komplettera upp med och som kan hjälpa laget då.
Men en faktor till succén, vad jag kan känna, är att Joakim Fagervall har fått fokusera på det Joakim Fagervall ska göra, med tanke på ditt inträde i klubben, att rollfördelningen har blivit tydligare i Björklöven. Stämmer det?
Det är väl en del i det hela. Sen tycker
han skulle ju värva spelare, coach, så han var ju på många stolar.
Så är det ju, och jag har ju själv varit i den sitsen vars du får göra många saker, och det är alltid att du får rycka in och göra någonting annat än vad du hade planerat, och ibland så är det laget som får ta stryk av den biten. På så sätt så blir det mycket tryggare också, så att jag tror att Jocke är mer harmonisk än vad var vid samma tidpunkt i fjol. Men då ska man komma ihåg också att resultaten hjälper ju otroligt mycket. Alltså det här är en sport, man mår ju efter tabellen, du mår ju efter din senaste match, så är det ju. Vi kan ju aldrig stanna upp och njuta och säga oj, fan vad vi spelar bra.
Det var lite roligt faktiskt när vi stötte på varandra här innan. Då frågade jag, men hur mår du? Ja, vi får se hur det går efter kvällen som har två timmar.
Ja, så att det är ju, man ser ju inte längre än näsan räcker. Och vi spelar ju stort sett varannan dag. Och det går inte att stanna upp och säga att... Och vara nöjd. Visst går det att vara nöjd, men det går inte att slå sig för bröstet. Och som jag sa här tidigare i podden, att vi har inte gjort någonting än. Vi har inte vunnit någonting. Utan vinner det gör man när serien är slut. Och det är klart vilka lag som lyfts upp. Sen kan man ha gjort en bra resa. Och det har vi gjort hittills. Och det gäller att hålla i den resan.
Jag vet att du har sagt att du har implementerat ett visst arbetssätt i Björklöven. Kan du utveckla och bryta ner det, vad det betyder?
Hur många miljoner har du att ge mig då?
Ja, du tänker inte avslöja din hemlighet här alltså.
Nej, jag kan berätta i stora hela, men det är ju att vi vill ha kontroll på verksamheten. Vi vill ha kontroll före, vi vill ha kontroll under och vi vill ha kontroll efter. Det innebär ju att vi kommer ha ett systemerat arbetssätt. Vi är systemerade på att hur vi får ut det arbetssättet i organisationen, och vi har en systemerad uppföljning på att vi arbetar på rätt sätt. Så att kort och gott så sköter vi ju Björklövens sportliga organisation som vilket företag som helst. Jag skulle kunna implementera samma idé på Scania, på verkstadslinjen vart de bygger lastbilar. Att det gäller bara att vi är så tydliga som möjligt och skapar en kravbild som både är uppnåelig och realistisk, men samtidigt också sätter sådana krav på spelarna att man måste prestera efter de riktlinjerna som vi sätter upp. Sen väver vi ju in då alltså som hur vi får ut det i organisationen då, arbetssättet. Det är ju träningar, det är matcher, och sen då uppföljningen sker ju då antingen via video eller statistik på, egentligen på att man kan mäta sina prestationer.
Hur ofta kontrollerar ni era prestationer?
Ja, jag säger att du tittar på min tavla där, så att vi kontrollerar våra prestationer efter varje match. Och vi har videogenomgångar efter varje match. Spelarna kan, vi har ju 250 kontrollpunkter egentligen som vi får ut från ett system efter varje match, och det är taggat till ett videoklipp.
Är det Instat?
Det är Instat vi använder. Och det är ett otroligt bra hjälpmedel. Sen finns det ju andra också som vi använder som gör att vi kan ta ut vissa system, eller göra det till ett kontrollsystem för oss själva och titta att spelar vi på rätt sätt, följer vi våra spelsystem, skötte backarna sig, skötte målvakterna sig, var tappar vi pucken på plan, var vann vi den, hur gick upp spelen till, gjorde vi som vi sa i powerplay, gjorde vi som vi sa i boxplay, uppnår vi vårat mål för coursing till exempel.
Allt det här kontrollerar ni veckovis?
Efter varje match.
Efter varje match. För jag tänkte säga, den här whiteboarden som jag har tittat lite grann på, som är snett bakom dig, där ser jag ju flera siffror också. Har ni individuella möten inplanerade då för att följa upp det här?
Med laget så visar vi bara statistik 5 matcher bakåt. Så att om en hockeyspelare sätter sig och tittar på min tavla här, så fattar han ju inte så mycket som vad som står där. Så vi ska bryta ner och göra det enkelt. Det är likväl som samma sätt som vi spelar, att det måste vara enkelt för dem, och det är vårt jobb att se till att de förstår. Så att då, spelarna behöver inte 250 mätpunkter. Däremot så får de ju statistik från varje match, och de får all statistik via en pdf-fil som skickas till deras telefon. Som de
Hur
kan
ser ni till
på.
Att de följer upp dem då?
Det tittar vi på tillsammans sen på de viktiga områdena. Om vi ser att det är någon spelare som har lite problem på isen, då kanske vi tittar i statistiken. Vad är det han har problem med? Är det att han förlorar närkamper? Ja, då tittar vi. Ja, men han vinner bara 40% av sina närkamper. Och då bryter man ner det, att man börjar ta och visa närkamperna på videon. Och sen visar man, eller först konfronterar man ju spelaren och säger att du hade bara 40% i vunna närkampen förra matchen. Att, vad tycker du om det? Nej, men jag tyckte att jag vann 80%, kanske han säger. Så först måste man få en självbild på att vad är problemet och vad han behöver utveckla. Sen tycker jag ju att vi är väldigt pedagogiska med spelaren. Det är ju inte så att vi kör upp det i ansiktet och säger att du är...
Nej, för jag tänkte, det kan ju bli nästan en statistisk överbelastning eller en överhettning på spelarna.
Precis, och därför så mäter vi ju inte allting. Vi visar inte 250. Vi har ett system vars vi har 9 punkter som vi tycker är väldigt viktiga att följa, som laget ska följa.
Och de har du rabblat här då?
Ja, det var några av dem i alla fall.
Ja, så du vill inte säga alla kanske.
Nej, och det är de du ser på tavlan, och då mäter vi. Det är viktigt att det är mätbart och att vi kan använda. Sen kan alla skapa sitt eget system på vad som är viktigt och sånt. Men vi har sett att om vi bara uppfyller 3 av de här 9 punkterna, då vinner vi bara 33% av matcherna. Uppfyller vi 7 av de här 9 punkterna, så har vi vunnit 100% av matcherna. Så att det är ganska
spännande.
Så att det blir ju lite moneyball om man pratar statistik i filmen. Så att, men det är någonting jag har lärt mig från företagslivet när jag jobbar på Polarica och tagit med mig in i hockeybranschen och kunna utveckla år efter år. Och jag tycker inte jag hade den tiden i Asplöven och Haparanda att jag hade det, och inte kanske den kunskapen heller att sitta ner och tyda varje statistik och göra det till ett system. Men
hur länge har du gjort det här?
Det har vi börjat med egentligen sen det året vi åkte ut med Asplöven. Det året så
15-16 alltså.
Ja, så att sen har vi utvecklat det här systemet varje år, och sen har det ju varit kanske tränare och annat som inte vi har velat ha såna här mätpunkter, men då har jag ju kanske haft dem för mig själv att kunna följa upp. Och
men det här statistikverktyget Instat, använder du det för att värva spelare också?
Jajamän, så att det är ju att du får ju en video på alla, du kan kolla på allas byten, du kan kolla statistiken på han om det är statistiskt bra spelare, och framförallt då så kan du ju ladda ner hela matcher som du kan se och inte bara highlights-klipp eller någonting sånt. Så att som med bland annat Joe Canetta, så först det jag gjorde var att satt och titta på alla hans räddningar under en säsong för att bara få en bild.
Alla
räddningar satte jag ut.
Och sen, hur har du tid med det?
Och sen satte jag in filtret alla mål. Och man vill ju inte börja, alla mål han släppte in, så man vill ju inte börja tvärtom, för då tycker man ju att han är så dålig.
Du börjar med det positiva, ja, så att få den bilden.
Så men, det var som att lura sig själv.
Men vad snabbt, hur många timmar lägger du ner på ditt jobb per vecka?
Mitt jobb eller hobby? Alltså jag ser hockeyn som min både, alltså det är få förunnat att få jobba med både sin hockey eller sin hobby som yrke. Och
ja, men det är ju ändå i viss mån ett jobb, vilket gör att du borde lägga x antal timmar, och hur många då?
Ja, men alltså att jag ser ju 250 matcher per säsong.
Och det är inklusive era matcher då?
Ja, det är inklusive våra matcher. Så vi spelar ju 52 matcher. Så att säga att jag ser 200 andra matcher. Och jag kan ju säga att jag ser minst en hockeymatch en gång i veckan, alltså att en gång i veckan live då, så men på TV ser jag ju en om dagen. Alltså är det så alla gång, så ser jag ju de matcherna. Och som igår var det ju Oskarshamn Frölunda som jag tittar på, då kanske jag tittar mer som för att jag tycker att det är roligt än att jag sitter och arbetar.
Ja, eller som scout inför ett kval kanske.
Ja, så är det väl, men det får vi se om de kommer dit. Om de spelar som igår, så kanske de tar SM-guld.
Säker mark just nu.
Ja, så att nej, jag är imponerad över deras resa så här långt, och de gör det bra. Men nu är det är mycket omgångar kvar också. Så att, och sen SHL är ju så här att kommer du i en negativ spiral, så kan det vara svårt att komma ur den. Och lagen är så bra att har du dippar i både spel eller saker och ting som du inte kan kontrollera utanför isen, så är det ju svårt att stoppa den snöbollen.
Men av de här 200 matcherna som du ser utanför era egna, hur många är SHL, hur många är Division 1, hur många är europeiska matcher, hur många är i Nordamerika?
Oj.
Jag tänker, är det någon
ingen fråga mig tidigare.
Nej, men jag tänker att det är ändå intressant. Ser man många Division 1-matcher, så är det ju rimligt att man kanske hittar fint.
När jag var i Oskarshamn så såg jag mer Division 1-matcher än vad jag gjort tidigare. Men det är för att allting är nära till för att säga på hög nivå. Alltså all ettan södra är ju historiskt sett bättre än de övriga serier. Och då har du kunnat se mer matcher. Och
Och Småland är ju ett hockey nästa.
Ja, precis. Och det är lätt att ta sig till matcherna. Här är det lite annorlunda. Men försöker ju ändå säga att både säga att Teg och Vännäs finns ju här. Och nu är ju Teg i Allettan också. Så att det blir ju att man kan se också norra serien också nu när det väl börjar. Jag brukar vänta till Allettan börjar också innan jag ser. Vi ser ju strömatcher här och där. Men jag tycker att man behöver se dem mot kvalitativt motstånd. Och få se vad de kan göra i så fall i en C-grupp. Det är lätt att glänsa också mot lag som man vinner med 7-8 mål. Som det kan vara i vissa matcher, speciellt i den norra serien.
Men en anledning varför du såg fler Division 1-match i Oskarshamn, kan det vara att du hade en lite mindre plånbok att röra dig med jämfört med nu i Löven?
Det är ju en del i det hela, men jag försöker ändå inte att man ska skita i den serien, utan det finns ju bra spelare, så varför skulle jag inte kunna göra ett fynd i Björklöven och betala mindre pengar för en etablerad spelare? Så att det måste finnas de platserna, det måste finnas den utvecklingsmöjligheten i ett lag. Du kan inte ha en hierarki vars du har fyra första femmer, för att då är det åtminstone en femma som sitter och gnäller att de inte spelar powerplay, och en femma att de som klagar att de kanske spelar bara varannat powerplay eller någonting annat, utan du måste ha roller och hierarkier i laget som man måste ta hänsyn till.
Jag tänker ju spontant på Pontus Andreasson, om man pratar Division 1-fynd till Björklöven.
Mm.
Gjorde du bra.
Ja, han har gjort det bra hittills. Så han har ju så mycket verktyg i sin kropp, och det gäller ju att få ut den. Och som jag sa innan, att vi jobbar ju systematiskt både med fys och med spelsystem, och se att nu i Pontus fall så är han ju jättebra tränad. Han har ju händer och spel, men han har ju inte fått chansen på högre nivå, så att det var ju bara att ge honom chansen, så tog han ju den.
För det är två ben hela organisationen vilar på, alltså träning och spelfilosofi. Och vad jag hörde så tyckte du att när du kom in i Björklund att träningsdelen behövde du inte röra så mycket, utan värdena var väldigt bra. Mm. Men att det har justerats i spelfilosofi ganska mycket.
Ja, och det är den största ändringen som vi har fått göra här i Björklöven. Och jag tycker att fysdelen som du sa, den är ju... Jag säger ju att den är så SHL-mässig, och jag tycker
Stefan Öhman man ska tacka.
Ja, Stefan Öhman gör ett fantastiskt bra jobb som ser till att spelarna är både fräscha och skadefria och den biten, och ta i trä, men vi har ju inte drabbats av överbelastningsskador på sånt som även kan hända, även om det ofta inte är fystränarens fel, utan då är det ju spelaren själv som vill lite för mycket och gör lite för mycket utanför.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Arbetstid så att säga.
Vi har ju en faktaruta som vi måste hoppa tillbaka till snart, men spelfilosofiskt, förklara hur du ser på ishockey och vad du vill se att dina lag utövar för typ av taktik.
Nej, jag vill ju att det ska gå fort. Alltså att vi ska ha fart i spelet, vi ska ha snabbt passningsspel och vi ska kunna vända spelet snabbt. Det är det viktigaste i mitt spelsätt. Men sen är det ju så här att jag tycker att om jag skulle gå in i ett NHL-lag och så skulle de säga åt mig att du måste spela defensivt, då tar jag fram ett system som passar till den klubben och utforma det här. Så det handlar mer om att man måste få spelarna att köpa det som man ska utöva än att man har det perfekta systemet. För att alla, man kan bygga olika, om man ska ta sig till Rom så kan man ta, man kan ta 72 olika vägar. Det gäller bara att bestämma sig för den vägen som man tror är rätt. Och så sen hålla stenhårt på den och inte släppa så mycket till spelarna att det hamnar på deras ansvar, utan man ska vara så tydlig att det tydligt så att man ska kunna väcka en spelare mitt i natten och säga: vad gör du här i egen zon om du står inför den här situationen? Och ska han kunna svara på, han ska inte kunna svara jag vet inte, eller att han måste välja mellan två saker, och då ger man han bara ett alternativ.
Så du är inte dogmatisk i din syn på spelfilosofin egentligen, utan du är väldigt anpassningsbar ut efter utmaning?
Ja, det tycker jag. Att sen är det ju så att du kan ju komma till en klubb vars det är 24 kontrakterade spelare och du får ta in två stycken. Nu är det ju inte så i hockeyns värld här i Allsvenskan.
Nästan tvärtom.
Ja, men då får du ju du får 9 spelare med dig och så får du göra ett nytt. Men tänk om det skulle vara så att det går inte bara att låsa sig fast på en sån, även om jag har en idé hur vi ska spela och hur vi ska arbeta och jag vet att den fungerar, och då vill jag inte byta till någonting som jag vet att det inte fungerar. Men om det är ett lag som har vunnit, säg att de har vunnit då 7 mästartitlar i rad och de har alltid spelat defensivt, så ska jag komma in och så ska jag säga att nej, nu ska vi spela offensivt. Då tror jag att det skulle bli pannkaka av det.
Hur många procent av säsongens Björklöven rent spelfilosofiskt är Per Kente och Joakim Fagervall?
Jag skulle säga att det är 50-50. Alltså att vi har ju suttit ner tillsammans och gjort det här egentligen, våran playbook på hur vi ska spela och framförallt hur vi implementerar den till spelarna så att allting hänger ihop, så att varje övning har ett syfte på isen och den biten, så att det inte är jag som kommer att peka och säga att nu ska vi spela så här, utan vi arbetar ju ett sätt, man tar ju egentligen frukter från där vars man har arbetat tidigare och gör det till sitt eget. Jag tror att alla jobbar så i stort sett, utan det blir ju inte att man kopierar någonting rakt av, utan man måste göra någonting som passar in i Björklöven och passar in i den filosofin som Jocke också förespråkar. Så att jag tycker att vi gjorde en bra resa tillsammans under sommaren och gjorde den här playbooken tillsammans.
Nu så, faktarutan igen. Okay. Vi har några punkter kvar faktiskt, och det är ekonomidelen vi tar nu. Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000.
Då tjänar jag mindre.
Då tjänar jag mindre.
Den var lugn.
Men jag kan tänka mig att när du förlängde kontraktet till 2024 så borde ju din lön ha bumpats upp en del, va?
Nej, det var bara hjärtat som blev gröngult.
Är det så alltså?
Nej.
Trogen klubben.
Så här är det att jag har ju min familjesituation, att jag har familjen i Haparanda och nu fungerar det jättebra med både pendling och med vad ska jag säga, situationen där hemma, och då fanns det ingen anledning att fundera på någonting annat just nu.
Och så kanske att du har väckt en sovande jätte.
Ja, så jag ser ju det här mer som en jag ska ju inte tjäna pengar på att Björklöven är i hockeyallsvenskan. Jag ser inte det som målet, utan jag tycker att vi ska göra en resa till SHL och i SHL så finns det kanske mer morötter och sånt att ta av för både spelare och ledare och alla runt om i organisationen.
Blir du en bättre sportchef tack vare att du har mer pengar att handla för?
Absolut inte. Jag tycker inte att det är ett betyg på hur du arbetar, om jag är bra eller dålig. Däremot så kan det ge dig chansen att få in en färdig spelare som du vet levererar, så att du kan säkerställa en annan kvalitet med mer pengar. Det tycker jag att man kan säga att man kan göra. Du kan ju på ett helt annat sätt ta in spelare som du vet vad du får av, än att du kanske måste chansa på någon position, eller inte chansa, men att du tar en ung spelare som måste blomma ut för att kunna leverera på samma sätt som en etablerad spelare gör.
Hur stor är spelarbudgeten?
Det får du fråga den ekonomiska.
Ja, men du borde väl veta hur mycket du har att röra dig med.
Ja, eller? Men det vet jag ju. Och följer till punkt och prickar, det är den som jag försöker att vi ska följa, men jag tycker att det är ansvariga eller en annan del av föreningen som ska svara på den, och jag ska svara för den sportsliga delen.
Om jag bara slänger ut en siffra, kan du kommentera den? Alltså...
Det kan jag kommentera om den är felaktig eller om den är, okay. Den är, så chansa på då. Du får ett försök.
Okej, okay, jag tänkte mer att då kan jag räkna från typ 10 till 20 miljoner. Så ser vi vilken siffra.
Säg en siffra på. Så säger jag om det är närheten.
17.
Nej, den är mycket mindre.
Mycket mindre. Mm. I procent, hur mycket större är den jämfört med Oskarshamn?
I procent vill jag inte prata om, men den är större än i Oskarshamn.
Okej, för jag tänkte, då hade jag kunnat räkna ut det.
Ja, det var det jag tänkte, så att det var bättre att jag håller igen det. Så.
Men jag har hört, eller alla vet ju att det finns ett fantastiskt stöd från företagare runt Björklöven som vill klubben väl. Jag har hört flera siffror nämnas under hösten att de var redo att gå in med 6 miljoner, 8 miljoner, 10 miljoner kronor. Egentligen ger det kapitalet det behövde för att värva in de här spetsspelarna som Weigel, Palmqvist, Liss. Då kanske jag glömmer dem här också. Stämmer det att du det, fick det stödet?
Det stämmer inte att vi har någon säck på 60-10 miljoner, utan det var att vi fick spelare som vi blev erbjudna klubben, och vi lyfte upp den frågan med ett antal sponsorer för varje fall egentligen, och frågade om vi kunde ta de spelarna utöver den spelarbudgeten vi hade. Sen hade vi lite kvar i den spelarbudgeten som vi har, i och med att vi har släppt vissa spelare, och sen hade det varit långtidsskadade. Så att vi hade en liten del i klubben, och plus att vi tog in externa medel. Men det har varit som en fråga i sig, varje spelare som vi tog in då, de här tre då, med Holmqvist, Liss och vem var den sista?
Weigel. Kan det också vara så att tack vare starka publikstöd den säsongen. Det har ju alltid varit bra i Björklöven, även fast det har gått dåligt. Men nu när ni har varit högt upp i tabellen så har ni legat på runt 4,500 i snitt. De extra åskådarna, de pengar de inbringar, att du har kunnat lagt dem på att spela ny förvärv.
Ja, självklart så var det ju en del i beslutet att vi hade gått bra som både lag och som klubb. Att vi hade överträffat en viss budgetsiffra då på publiken. Det hjälper ju till. Annars så hade vi inte kunnat göra de här externa värvningarna också, men största delen är ju externt som kom in då för de här värvningarna, tre stycken.
Du säger att pengar gör att man kan säkerställa verksamheten på ett annat sätt. Vad är nästa steg för Björklöven? Är det att anställa en GM, som en general manager, som blir vanligt i SHL i alla fall? Nu är det en annan verklighet i Hockeyallsvenskan, jag vet. Men hur ska klubben växa organiskt för att ta nästa steg?
Jag tycker att vi har kostymen för att vara i SHL. Alltså om man tittar på både sportsligt och marknadsmässigt och den övriga delen med både publikmässigt och hur det ser ut med förening eller företagslivet som stöttar Björklöven, och vi är SHL-mässiga där, och det som vi behöver göra, det är ju att utöka den sportsliga organisationen med kanske något eller några huvuden till.
Men vad är det för roller då?
Nej, men det kan ju bli att det blir en extra tränare, att man är tre stycken. Det kan bli att att man tar in någon scout eller någon som kan avlasta administration på sporten eller någonting annat, för att ge mer tid till att jag är ute och tittar på spelare mer än att jag sköter något pappersjobb här på kontoret. Det kanske kan vara något sånt, jag vet inte ännu. Vi har inte varit i SHL än, så att...
Ja, det är 18 år sedan sist.
Ja, så att just där så... Och det problemet får ju ta den dagen vi kommer, så att då är det bara att åka och intervjua dem som är i SHL och titta hur de har byggt upp sina organisationer, men jag vet ju hur en del jobbar idag, och det skiljer inte jättemycket från en SHL-organisation om man jämför med dagens Björklöv.
För det har jag förstått att du har hämtat inspiration under din tid i Asplöven, så kanske från Luleå framförallt, och i Oskarshamn så var det väl de klubbar i närheten, jag kan tänka mig Växjö, HV71. Var hos dem och besökt och hämtade input därifrån?
Ja, så är det ju, så att både Luleå hjälpte ju otroligt mycket under Asplöven-tiden, och det är där man har fått egentligen allt elittänk ifrån, plus att man har jobbat med tränare då när jag var assisterare, en tränare som var bland annat Freddy Lindfors, som kom från SHL, eller då var den elitserien, och de har ju utbildat mig också, och jag hade mycket kontakt med Osten i Luleå som har hjälpt mig och både Stöckel och som var klubbchef då i Luleå, och båda de två var ett värdefullt bollplank för mig och min karriär.
Då var du på toppen av din karriär.
Det har inte varit än.
Nej, det är många som svarar det faktiskt. När kommer det då?
Ja, jag hoppas att inom den här tiden som jag får vara i det här yrket. Jag vet ju att man kanske inte jobbar i det här yrket om 10 år. Alltså att det är ju så den här sporten ser ut. Alltså att du kan ju vara jättehet i 6-7 år, men sen gör du en eller två dåliga säsonger så kan du vara rökt och få börja om på ettan eller i division 1 eller någonting liknande. Men för mig är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att jag har ett jag vill ju jobba med det här som yrke resten av mitt liv. Men jag kan också, det spelar ingen roll egentligen vilken division jag är i, att jag strävar inte så att jag måste vara i SHL, jag måste ta mig till NHL eller jag måste ta mig till landslaget, utan det är inte det som driver mig, utan jag vill ha ett lag som jag ser att har en utmaning, och den utmaningen är realistiskt i mina ögon. Det var ju när jag kom till Asplöven, så hade vi ju världens bästa kanslist och säljare Janne Öhman, och han tog alltid ett en meter steg och så stampade han i golvet och så sa han, vet ni vad det här är? Så alla sa bara nej, men det är steget till allsvenskan. Så. Så att det är ju sådana
symboliskt steg.
Ja, precis, och det är ju sådana resor man vill göra. Alltså att Hur många var det som trodde att man skulle få vara med en resa med Oskarshamn till SHL?
Nej.
Det har ju inte hänt sedan Väsby tog sig upp, att ett så egentligen lag som tippas 7-8 i allsvenskan ta sig hela vägen till fina salongerna. Och det är ju de här resorna jag ville bara vara med och göra också. Visst drömmer jag också om att ha ett SM-guld någon gång med någon klubb, men det är inte det som driver mig just nu, utan den utmaningen får man ju ta när man väl är där. Utan nu är min utmaning med att ta Björklöven upp ett steg till, och det skulle vara min dröm att ta upp dem till SHL.
Många av de orden du säger nu sa din tidigare radarpartner Björn Hellqvist, som nu är i Modo men tidigare Oskarshamn då, när jag gjorde en intervju med honom förra veckan efter att han kritade på sitt nya kontrakt.
Men jag jobbar med honom, så att jag har ju lärt honom allt han kan. Så att,
Nej, men jag tänker på många saker du säger där. Det ringer någon form av liksom, någonting i bakhuvudet, att ni uttrycker det lite på samma sätt faktiskt. Vad beror det på? Är det just att ni har jobbat ihop, eller att ni har samma livsfilosofi och karriärstänk?
Nej, vi fungerade jättebra ihop, och det var ju roligt att jobba med Björn också. Så att, men det är ju ingenting jag har tänkt på dagligen, så att du är den första som säger det. Men...
Okej. Var det för dig personligen störst att ta upp Asplöven till Allsvenskan 11-12 eller Oskarshamn till SHL 18-19?
Jag jämför ju inte så, för att med Asplöven var det ju att 11-12 vi gick ju upp via ett beslut egentligen som vi fick i juli, så vi spelade ju inte upp oss.
Borås kunde inte ta plats.
Nej, precis. Mm. Så för mig egentligen så ser jag ju att det var en större bragd att hålla sig kvar första året när det damp in NHL-proffs och fan och hans moster, tänkte jag säga.
Patrik Hörnqvist i Djurgården och Berglund i Vik, Västerås. Och,
jo, precis. Ja. Och vi hade ju inte de möjligheterna i Asplöven, men ändå få hålla sig kvar när egentligen hela världens bästa spelare dimper in. Så att på så sätt så ser jag ju den resan med Asplöven som störst på, för det var det första man fick vara med om. Men sen alltså glädjemässigt att få vara med i när Oskarshamn går upp, det är ju ingenting egentligen som slår det på fingrarna, för att man ser hur, framförallt hur många andra man gör glada. Alltså man ser den här, ja, i Oskarshamn, så jag säger ju att säkert har alla de här föreningarna som finns i hockeysverige, de har ju en Arne Nilsson som jobbar i Oskarshamn, och han jobbar där i sen urminnes tider och gjort allt och stått upp för föreningen, och 70 år gammal får vara med och se sitt lag gå upp och se den glädjen. Alltså att det är som man ryser än idag.
Alltså jag ryser när du berättar. Ja, det är ståpäls faktiskt.
Ja, så att ja, du säger själv, jag
absolut.
Bara jag pratar om det. Så att det blir kul att se, alltså, den glädjen och man får ge till andra, och Det är därför jag förstår alltså, att när man intervjuar en skidåkare eller någon annan, Stina Nilsson, hon har tagit guld, att hon vet inte vad hon ska säga efteråt, för det blir bara svart. Alltså att jag kommer inte ihåg på vad som hände på isen en kvart när man stormade in där efter vi vann i Timrå. Nej. Så att det var ju bara en eufori och glädje och sånt. Så att, men det jag kommer ihåg är ju att hur många som var på torget och när man gick på stan dagen efter och få alla ryggdynkningar och hur glada folk var att det levde upp en hel stad. Och, så att.
Men du, det finns några Arne i Björklöven också, supportrar som har lidit under väldigt många år.
Ja, de är ju värda samma framgång som Arne fick och jag hoppas att vi kan ge dem den framgången.
Din största motgång?
Det var ju när Asplöven åkte ur Hockeyallsvenskan, helt klart. Jag mådde jättedåligt i stort sett 2 månaders tid. Tyckte att allt var mitt fel. Skyllde egentligen hela det på mig själv. Och jag tyckte att jag hade varit dum, naiv och
på vilket sätt dum och naiv?
Nej, men jag tyckte att vi åkte ut för att vi inte fick ihop laget. Och jag hade och inte spelat heller och jag tyckte att det var mitt jobb att se till att allting funkade. Och då jag såg ju ner på mig själv som ledare och den biten. Det var jättejobbigt och det var därför jag hade anbud från Hockeyallsvenskan att stanna kvar också.
Vilka klubbar då?
Det behöver jag inte nämna just nu. Men,
du vet att jag måste ställa frågor.
Jo, jag vet det. Men det kändes inte aktuellt utan jag ville ge Asplöven 1 år till att kunna tävla på högsta nivå och komma in i finrummet till. Så vi gjorde ju en satsning med att gå upp då. Men samtidigt så fick jag ju frågan i december att gå till Oskarshamn eller inte.
Det var väl Martin Åkerberg som hörde av sig?
Eller var det som hörde av mig till han egentligen. Att, det var Roger Jönsson som slutade och då stod det ju i Aftonbladet, jag tror att det var 26 december det här, och då skickade jag ett sms att när kommer jag eller något liknande skrev jag. Och sen en vecka senare var det klart allting och det gick ju relativt fort, men då kände jag ju att jag hade ju 2 val, antingen ta ett civilt jobb, jobba med hockey i Haparanda eller jobba på elitnivå som sportchef.
Ditt livs bästa beslut kanske?
Ja, just här i efterhand så känns det ju så.
Hur mår du idag när du vet att Asplöven inte finns längre?
Nej, det gör ont i hjärtat att klubben inte finns. Men det är som det är och jag har lagt den besvikelsen egentligen bakom mig och vet att det är ingenting nu jag kan påverka. Så att jag fokuserar mer på att hjälpa min son och hans hockeylag när jag är hemma och de bitarna. Så att, men det är tråkigt att man inte kan gå och se någon match där, men det är som sagt någonting som jag lagt bakom mig.
Din favoritplats?
Ja, har jag någon tänkte jag säga. Nej, jag har ingen speciellt. Jag har soffan i så fall. Skulle jag säga.
Där du kan se hockey.
Ja, det är väl där jag kanske spenderar mer tid än vad jag borde göra. Borde göra något vettigare under viss tid. Men jag tycker det är väldigt skönt att slappna av och bara när man har kommit hem att man slänger sig på soffan. Och sen är det så här att jag tycker ju att om jag är ledig eller vet att jag inte har någonting på morgonen, då sover jag i stort sett någon timme extra. Och,
just det.
Eller ligger och drar mig. Det är ju så att man är inte 20 år och mer så man ligger till klockan 1 och sover eller utan att någon väcker en. Utan det är ju att man vaknar ju 8 ändå, men man ligger kanske kvar i sängen gärna till 10 om man kan. Innan man gör ett vettigt handtag.
Och när du ser hockey, vad dricker du och vad äter du helst?
Antingen så dricker man en Coca-Cola eller jag dricker ju inte kaffe, så att jag försöker ju skära ner på kolsyrat, för att det blir ju att istället för att man dricker kaffe så har man tagit alltid någonting annat då. Så att, men det skulle väl vara det och äta ska jag inte säga någonting. Jag har blivit en allätare, men jag äter ju ganska mycket att det är asiatiskt ute och att man äter kinamat och jag tycker att det är fantastiskt gott. Och skulle jag få välja och bara flytta till något land för att äta, då åker jag till Thailand kanske.
En okänd talang?
Jag är ju pingispelare i Division 3, så jag vet inte om, jag vet inte om det är talang. Men jag har ju bara spelat 1,5 år på egentligen tävlingsnivå, så att jag skulle väl säga att jag är hyfsad hobbyspelare på så sätt. Men det är fantastiskt roligt och jag skulle vilja ägna mer tid än vad jag gör här när jag är i, under hockeysäsong så kanske jag hinner träna 2 gånger i veckan och det är alldeles för lite för att kunna tävla på den nivån. Men jag tycker att det är så fantastiskt roligt så att jag försöker träna ännu mer på sommaren, så då kan det bli uppemot 4 gånger i veckan nu. Men det har ju bara blivit alltså en sommar, så jag behöver ju mycket mer tid. Men jag har sagt att händer det inte någonting i resultatväg innan jag är 40, då börjar jag med något annat.
Lövens Jo Wallner då?
Ska jag säga det? Det får vi hoppas.
Ja. Bästa sportchefen i Hockey Sverige?
Jag gillar ju Nubben. Framförallt för att han är rak och ärlig.
Kent Norberg till för de som inte vet.
För att han är rak och ärlig. Samma Sylvegård Malmö. Det är inte något knussel. Han vet vad, de vet vad de vill och vet hur de bygger sitt lag och gjort det bra med begränsade resurser.
Intressant, för Nubben har gästat podden och han nämnde ju dig.
Jaha, men då kanske vi har kommit överens och vi säger varandra att vi ska vara här.
När vi gästar Hockeypuls så nämner vi varandra.
Ja, jag ska höra med han idag om han kommer hit.
Men vad är det som sticker ut med Nubben just? Du pratar om att han är rak och tydlig, men finns det andra egenskaper som du kanske inspireras av?
Nej, men det är ju att han har gjort bra resultat med små medel. Alltså att på så sätt så... Vi brukar ju skoja om årets ledare, att han har ju fått utmärkelsen 2 gånger och jag har ju fått den 2 gånger. Och, men jag, han säger ju alltid att jag fick dela den med Martin Åkerberg, så han leder med en halv. Så att på så sätt, nej, men vi har ju lite kontakt och lite utbyten och på så sätt. Och det är därför jag gillar med han är att han är rak och kör med ärliga kort och han vet hur han vill, han vet hur han vill spela och sen vet jag inte hur han är i kontraktsförhandlingar efter jag aldrig suttit med han själv eller hur han är med spelare, men så är utifrån så.
Ja,
så.
Då skulle han kunna tänkas vara rätt tuff, va?
Ja, det tror jag i alla fall. Snål måste han vara.
Och nu slåss ni om att vinna årets ledare för 3rd gången, vem som hinner först dit då?
Ja, det får vi säga då.
Vilket lag som går upp. En klubb du inte gillar?
Nej, jag passar på den. Jag vet ju, om man är i Umeå så finns det bara ett sätt att svara och säga, men precis. Jag säger ingenting.
Nej, men för 7-8 år sedan då kanske hade du svarat Björklöven, för som jag förstod det så när du var Asplöven då tyckte du inte om Löven särskilt mycket.
Det är ju så att man måste hitta triggering points både på sig själv men framförallt hos spelarna, så att jag brukar ju alltid säga, jag hade ju 3 ord som jag sa till spelarna när vi mötte mitt lag, eller de som jag tyckte att vi måste slå, så sa jag bara att jag hatar 3 saker i mitt liv, det är ju ananas, lök och sen sa jag jag började med det här, vi mötte Piteå i ett playoff och då hade vi mött Piteå 2 träningsmatcher, 4 matcher under serien och det var 6 matcher då, så skulle vi möta dem även i bästa av 3 i playoff i division 1 och det var det här där började och då sa jag att jag hatar 3 saker i mitt liv, det är lök, ananas och Piteå och det är därifrån det här kommer, så har jag bara bytt ut lag.
Men så du har sagt att du hatar ananas, lök och Björklöven några gånger då?
Nej, jag vet, när ni inte har det på band så kommer jag aldrig att erkänna det.
Men ni var ju bittra fiender där under division 1.
Så är det ju och det gäller ju att hitta nålar att trycka på och det är ju inte någonting sånt och sen är det ju så att man, jag tycker att det är en charm det här med både Björklund och Skellefteå och att man kan se på SHL-matcher i derby mot Luleå och så är det en kille som håller den där pinnflaggan med hata löven på. Att,
jag tänkte faktiskt på det när det var Modo Björklöven senast här uppe i Umeå. Så var det hela kortsidan som var målat i rött i Modos färger och de började skandera. Det var första gången jag hörde det i det här derbyt att vi hatar löven någon stil. Och det som var så... symptomatiskt för hela Björklöven tyckte jag var att de svarar med vi hatar Skellefteå.
Ja, precis.
Alltså trycka ner modersvaret att vi bryr oss inte om er utan det är Skellefteå som är den riktiga rivalen. Liksom.
Nej, det är ju alltså, som jag sa, det är både charmigt och på så sätt att det blivit ett kall egentligen och tänkte vilka matcher det skulle vara om man hade en sån här serie. Jag vet att hela hockey i Sverige längtar till att och även alltså att Skellefteå tror jag saknar Björklöven i det stora filmet.
din bästa värvning?
Jag hoppas att jag har gjort den än. Så att,
ja, men du måste resumera det du har gjort.
Ja, nu har jag ju värvat så jäkla många.
Så att, jag fick inte Oskarshamn där, lånekarusellen första året.
Jo, då hade vi ju bästa värvningar. Så att det är ju så jättesvårt. Alltså bästa spelaren eller bästa potentialen jag tycker jag sett i någon. Det var ju Lukas Wallmark som vi hade i Asplöven. Fick honom i typ 9-10 matcher.
Från Luleå då?
Från Luleå. Och sen åkte han på junior-VM, gjorde succé och sen såg vi inte röken av honom mer. Så att jag brukar säga han att alltså, om jag får välja en spelare som jag skulle vilja tillbaka i mitt lag så skulle jag ju säga han, för att han besitter så mycket skills och en bra och härlig kille också. Men
nu är han ju född bara 95 är det väl, men han är ju Umeåpojke.
Jo, precis. Så. Och jag har ju sagt att han får stryk om han väljer någon annan klubb om han kommer hem. Så,
när han väl kommer hem om kanske 10 år då blir det Björklund.
Ja, det får vi hoppas på. Så att, nej, men bästa värvning, det är svårt att säga. Så att John Henrion och Lagars fungerar ju jättebra tillsammans i Asplöven och gjorde jättemycket poäng.
14-15 va?
Ja, och Jacob vann ju poängligan tror jag med 57 poäng och John gjorde 33 mål. Så att om man kollar enskilt på så sätt så var det jättebra. Men sen får vara med om de här resorna som Joel Lassinantti gör och kommer till Asplöven och då hade lite motigt i Almtuna innan och sen slå igenom och sen få utvecklas till en av SHLs bästa målvakter och det är roligt att se sådana resor också. Och samma med Bromé också, komma lite som utskälld till från Västerås och sen slå igenom och sen få kunna ta varje steg. Och han har ändå gått den långa vägen och inte varit med i TU Puck eller juniorlandslag eller någonting sånt. Så att det är kul att få vara med på de resorna också.
Men när du värvar spelare, finns det någon form av modell du jobbar efter? När jag åker på semester, jag har en kompis, Johan, han kan få en shoutout här faktiskt, då pratar vi om NPK, nöje per krona. Till exempel, vi var i Florens för några år sedan, då kunde man åka Ferrari för 7,5 tusen kronor tror jag i 2 timmar, eller nej, 25 minuter var det, så pass kort tid. Då ställde vi det mot vinprovning på 2 platser för 500 kronor. Och där är ju NPK-värdet betydligt högre att åka på vinprovningar och njuta av det än att sitta i en Ferrari i 2 eller 25 minuter. Finns det något sånt värde eller liknande du jobbar med?
Nej, du kanske ska titta på filmen Moneyball då igen. Ja. Då är det ju poäng.
Det var ett tag sedan jag såg den faktiskt.
Jo, det blir ju poäng per krona då i så fall. Nej, jag tittar inte på något sånt. Jag tittar mer på roller och hierarkier så att man tar hit den spelaren för att göra ett jobb. Och då kan jag sälja den idén till spelaren också och göra han förberedd på vad som förväntas från honom. Så att då kan han också växa i den rollen och han får den chansen, han kommer få chansen att misslyckas i den rollen också för att vi har värvat honom precis så. Sen kan det vara att man inte räcker till och då får man omvärdera och göra det, men han ska åtminstone få chansen i den roll som man vill ta hit honom och jag säger ju inte åt en spelare som jag värvar för att spela första powerplay att du kommer bara få spela boxplay eller du är tagen hit för det, men tar jag hit en boxplay-spelare så säger jag ju åt honom att du behöver inte förvänta dig någon powerplay, att det kanske du får se om 2 månader om du har gjort det riktigt bra i det övriga spelet. Det är inte så att dörren är stängd för alltid, men du är här för den här uppgiften.
Men det måste man ju säga att du har lyckats väldigt bra i Björklund, för där uppfattade jag det som att det saknades flärd och kreativitet och det var just de spelartyperna du hämtade in också.
Ja, det var ju, man får ju se det som ett pussel och så vet jag ju hur jag vill att laget ska spela och som jag sa innan att det är det jag tycker att en av de stora fördelar jag har när jag har varit tränare, att jag förstår spelet på ett annat sätt än gemene man på läktaren. Det går ju att säga att någon är dålig eller någon gör fel. Men i mina ögon kanske han gör jäkligt mycket rätt. Men han syns inte i poängprotokollet. Det är ju ofta sådana som blir tränarens favoriter och får spela hur mycket som helst. Och de på läktaren kan bli ett hatobjekt på läktaren för att han kanske inte gör mål eller de här. Men han gör så mycket annat och sen är det ju så här att om vi ska få en idé och fungera i ett omklädningsrum då behöver du 69 spelare ursäkta. 69 spelare som är en egentligen grund att stå på. Och det är de som ska sälja den här idén på att hur arbetar Björklöven. Att jo, vi arbetar på det här sättet. De går i bräschen för det. Och de viker inte en tum det. Då är det de som hämtar in spelarna som är utanför den ramen. Sen måste man få alltid ha, jag brukar räkna att man får ha en eller två stycken som får sticka ut ur mängden. Och inte att de får göra vad de vill, men du måste få kunna släppa lös dem, för att det är de som är mönsterbrytarna. Det är de som kommer skjuta upp dig i den sjunde avgörande matchen, eller gör det där målet i sadden, eller avgöra på straffar när du väl behöver poäng.
Kanske därför ni blev framgångsrika i Oskarshamn, för där fanns det IKO-kärnan med Jonas Engström, Arsi Pispanen, Filip Engsund, som var i klubben under flera år och som du kunde bygga vidare med.
Absolut, och den kärnan finns ju kvar här i Björklöven också, med Freddan och company redan när jag kom hit. Så att, och de var ju, både i Oskarshamn och i Björklöven, så hade jag tacksam uppgift att laget hade slutat utanför slutspel. Och då är det mycket lättare att sälja in en förändring och kunna. Ingen vill ju sluta spela hockey i februari, utan man vill ju vara med när det avgörs då. Har man fått börja försäsongen då första april när det pågår en hockeyallsvensk final, då är man jävligt sugen på att vara med där nästa år. Så att jag fick ju mitt raketbränsle därifrån. Och det var ju den största egentligen fördelen som vi har haft mot andra lag.
Din sämsta värvning?
Det är många.
Så ja,
är det? Jo, det är många, så att jag tänker inte outa någon spelare som jag tycker att varit dålig, utan både han och jag vet det själv säkert och på så sätt.
Inte någon du ringer för tips då?
Nej, det är det inte säkert, så att nu är det många, man säkert skaffar sig ovänner i det här yrket också och, man passar inte ihop med alla och sånt, men jag tycker att det är inte mitt jobb och det hjälper inte mig och inte den spelaren heller att jag går ut och säger att fy fan vad han var dålig just vid det tillfället, eller det kan ju vara en spelare som går jättebra just nu också.
Märkligaste detaljen du skrivit in i ett kontrakt?
Det måste jag fundera på.
Ja, du får alltid i världen.
De är ju jobbiga, de här när tjejer ska ha jobb. De är ju den jobbigaste detaljen.
Sambon alltså.
Ja, sambon ska ha jobb eller någonting sånt. Men alltså, då är jag jobba i Haparanda, varför inte jobben växer på träd.
Du får skapa jobb.
Ja, det är nästan så. Så att då är det alltid att man frågar först att, till agenten att vilka har du utan flickvän? Nej, så illa har det inte varit, men...
Det kan ställa till det ibland.
Jo, det kan ställa till det ibland. Så att, jag ska inte säga att det har varit någon jätte sådär. Det kan vara någon som har frågat efter jäkligt många PM-klubbor eller onormalt många par skridskor som man ska använda, som man har sagt att det kan du glömma, att du får så många skridskor du behöver. Sen om det är ett par eller sex par, det är på säsongen utvisas.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Alltså att jag tyckte när jag spelade, så min idol, det var ju Peter Forsberg. Jag tyckte ju att han var så fruktansvärt bra, men framförallt så ville han ju vinna till varje pris, och man såg ju det, som fast man inte var med i svängarna som kring laget eller någonting, så såg man ju på plan att han, den här killen ger allt för att vinna. Så att jag skulle väl säga han på, om jag säger någon från sportens värld. Så att, sen tycker jag ju ändå att när jag är norrbottning så måste jag ju säga Charlotte Kalla. Alltså ett fruktansvärt tävlingspsyke. Och jag hoppas verkligen att hon kan egentligen slå alla på fingrarna som säger att nu finns det inte fart i de där skidorna mer. Och jag säger bara alla bättre, så kommer det att lyckas. Att hon har verkligen det där tävlingspsyket att kunna hämta in. Alltså hur många stafetter har hon inte tagit hem för Sverige? Man har skrikit framför tvn så att alla spikar och skruvar i taket har släppt. Så att när hon går om där, och det är så fantastiskt kul att se. Och så att jag försöker ju leva mig med, alltså att det är otroligt sånt, både på att man tittar. Nu tittar jag inte varje helg på Vinterstudion eller sånt, så nöjd är jag inte på skidor, men alltså när det är VM och OS så, men det är samma i fotboll, att man får se att Jan Andersson kunde bygga ett sånt lag som tar sig till kvartsfinal och se hur hela Sverige lever upp. Och jag tycker att många barägare i Sverige ska skicka någon krona till antingen Janne eller Svenska fotbollsförbundet som tack, för att Det ger så mycket ringar på vattnet att ett landslag presterar när det är ett VM var fjärde år. Och det förstår inte de här som är utanför sportens värld. Alltså att hur mycket det påverkar. Och det blir allting som gör. Så att jag tycker de här stora laginsatserna också som kan inspirera mig.
Så Janne Andersson, Charlotte Kalla, Peter Forsberg då?
Ja.
Vi landar där. Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Om jag skulle få välja någonting så skulle vi ha samma rinkmått i hela världen.
Okej, ska vi kopiera Nordamerika eller vice versa?
Det får vi ha en utredning på vad som är bäst.
Okej.
Var det bäst? Alltså att om vi tittar från hjärnskakningssynpunkt, vi måste ju få bort hjärnskakningar om vi tittar från hockeyns värld. Och är det att spelet går för fort? Är det för att planen är för stor, för liten? Är det någonting vi kan påverka där? Är det att vi behöver kanske få införa red line offside? Är det någonting annat? För det kan inte bli så att man ska vara rädd att skicka ut sin son eller dotter på en match. Att det kommer att smälla och då kommer det ju vara att folk väljer andra sporter istället i slutändan.
Har du varit rädd någon gång som pappa?
Nej, men det är ju för att jag är inne i den här sporten. Men jag kan förstå de som blir rädda. Så att på så sätt så skulle jag vilja ändra rinkens mått.
Ett lag du gärna blir sportchef i?
Nej, men jag är ju Björklöven. Så att jag behöver inte bli någon annanstans.
Är det ett drömjobb alltså?
Jag kan jobba här i 40 år till. Så länge det går bra för laget. Jag ser ingen anledning på att byta på så sätt. Så att,
men 40 år till, då är det alltså 68. Men då är det, nej, 78 till och med.
Ja,
dags för pension.
Jag lägger av när jag är 80.
Okej, okay. Okay, så sista två åren, vad gör du då? Flytta tillbaka till Haparanda och etablera Asplöven igen kanske?
Ja, då så jobbar jag som scout i Tampa Bay eller i Florida.
Även, alltså, ser du Björklöven, alltså att du kan faktiskt sitta under en väldigt, väldigt lång period? När du säger 40 år, då skämtar du inte? Utan...
Nej, jag skämtar inte på så sätt. Utan säg att jag trivs med någonting så jobbar jag jättegärna där. Jag behöver inte söka nya utmaningar på så sätt. Det är inte det som driver mig, utan det som driver mig är att jag har en utmaning med det lag som jag är i.
Ja, väldigt spännande. Per Kent, Björklövens sportchef. Jag ser rubrikerna, får se 2000... 60 blir alltså. Kent värvar igen.
Kent förlänger sitt sista kontrakt.
Kent, jag ser rubriken här om imorgon kanske. Kent förlänger med 40 år. Sätter någon slags rekord.
Ja, jag tar förhandlingen med fansen då. Så får de bestämma.
Men lagbygget nu då? Tre backar signade, fyra forwards. Det är inte allt för många, men jag gissar att det är några kontrakt påskrivna redan som inte har presenterats.
Så är det. Det kommer säkert. Det kommer en förlängning ikväll på isen.
Den släpps ju på måndag, så du kan ju breaka det här faktiskt. Det kommer ändå inte komma ut.
Jaha.
Och jag kommer ändå inte säga något.
Nej, det vågar jag inte lita på.
Okej, men då blir det alltså 8 spelare under kontrakt.
Ja, så att, men vi jobbar ju i stort sett på förlänga i stort sett på varje position, så att det är ett jobb som pågår. Och sen är det ju så här att man får bygga i stort sett 2 trupper.
Du jobbar en SHL och en Hockeyallsvensk trupp.
Så är det ju, men man kan ju använda SHL-avancemang som en hävstång för att få en allsvensk spelare. Och sen kan det vara så att du sitter på för många allsvenska spelare om du väl går upp, som kanske var Timrås fall i ett, men då får man bestämma då vad man gör med den problematiken. Jag tror att det blir ett angenämt problem jämfört med att, för jag vill säkerställa att vi har ett bra lag även nästa år oavsett vilken serie vi spelar i. Det är mitt jobb att göra.
Hur stor del av den här truppen kan få följa med upp?
13-14 spelare skulle jag tippa.
Okej, så då återstår det ungefär 10 då som ska komma in i så fall. 13-14 spelare, då är det alltså, det är rätt många förlängningar kvar att presentera.
Mm. Jag får jobba lite. Vad tror du man gör om dagen?
Får ni behålla Kanada?
Vi vill. Och sen återstår det att se om vi kan.
Han har intressenter från andra håll, gissar jag.
Ja, det gissar jag med. Så att, men vi har sagt att vi tar det här under resans gång, och han stänger inga dörrar för att spela i Björklöven och har lämnat det som en öppen dörr då.
Men du, Björklövens juniordel. Ni har ett J20-lag som inte är med i Super Elite utan vanliga J20-serier om man ska säga så. Och en förutsättning för att vara framgångsrika långt framåt är väl att ha en juniordel som ni kan bygga vidare på.
Det är ju en av våra stora utmaningar att täppa till det hålet för J20. Och det är därför också vi vill ta steget upp i SHL, för att då får du automatiskt en plats i Super Elite. Och just nu är det ju så att vi har ju jättebra verksamhet både på U16 och på J18. Och, men vi riskerar ju att tappa spelare från J18 då när de blir J20, eftersom vi inte har ett superelitlag, istället för att bygga vidare på den. Så vi saknar ju den naturliga steget, och det vill vi ju täppa till, och det är vårt mål med sen om det ska gå hand i hand med A-laget eller om vi ska satsa på att rent försöka få upp J20 till superelit, det återstår ju att se.
Näst sist just nu. Så det är en stor utmaning.
Ja.
Där är du om 10 år. Vi har ju redan fastställt om 40 kommande år.
Jag sitter ju här då. Jag hoppas att jag har en ny fåtölj om 10 år då. För den här lever ju bara utsliten då. Så att, ja, jag hoppas att jag är i SHL då med Björklöv.
Och så kanske få pimpa kontoret lite grann. För jag tycker att det är lite spartanskt. Ja, men det är inte en tavla här.
Nej, men
inga personliga detaljer heller vad jag kan säga.
Nej, men det måste ju vara lätt att flytta ut ifall man har så sparken. Nej, jag har inte haft tid och mer än att ställa in golfbägen i det här rummet i stort sett. Det är inte så att jag sitter här 24 timmar om dygnet heller, utan jag gillar att vara med nere med både grabbarna och tränarna och eller vara ute i verksamhet eller i andra verksamheter.
Jag ser ju golfbägen här bakom, men vad har du för handikapp?
Vad har jag? Har jag 17 eller 15,7? Nu kommer jag inte ihåg.
Nöjd med det?
Nej, jag är inte nöjd. Okay. Och jag har köpt nya klubbor till nästa säsong.
Just och det, klubbornas fel.
Ja, och jag hoppas att det ger mig en ny tändning så att jag kan spela bra. För jag blir så förbannad på den här golfen. Alltså det är en sport som du kan älska och du kan hata på samma gång.
Mm.
Och det blir ju att kan ju spela jättebra tre hål och sen är du förbannad på ett hål som förstör hela dagen. Men det är ju också tjusningen. Så att, och sen är det att alla kan spela. Så du behöver ju inte vara någon världsstjärna, utan alla tävlar egentligen mot sig själv.
Per, stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast.
Tack.
Det var väldigt intressant att få höra till din röst den här 1,5 timmen som jag har spelat in faktiskt. Jag har dragit iväg. Jag sa en timme till dig och så nu ska du iväg till flyget för att hämta några polare. Så det är bråda tider för din del. Men du ska avslutningsvis innan vi sticker iväg från ditt sportchefsrum få avsluta med din låt.
Bara nakna.
Väldigt oväntat måste jag säga att du väljer den. Båda nakna med Samir och Viktor alltså.
Jajamän.
Jag vill säga tack till alla er som har lyssnat på det här. Podden är tillbaka om en vecka igen. Nu kommer den högst oväntade låten från Per Kent som man kanske lyssnar på när han pendlar mellan Haparanda och Umeå. Båda nakna med Samir och Viktor.
Hatarna för hatar spelar faktiskt ingen roll. För vi ska båda nakna på Sergels torg och leva livet utan sorg. Vi ska bara nakna så alla ser. Oh, 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 oh. Kom och festa här med oss. Du och jag ska packa loss. Vi ska bara nakna på Sergels torg. Vi ska bara. Vi ska bara vad livet ger. Sverige är vårt högkvarter. Det finns en plats för alla här, oavsett vem du än är. Kläderna får ryka, för nu är våra fest igång. För vi ska bada nakna på Sergels torg och leva livet utan sorg. För vi ska bada nakna på Sergels torg och leva livet utan sorg. Vi ska bada nakna så alla ser. Oh, 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 oh. Kom och festa med oss. Du och jag ska packa loss. Vi ska bada nakna på Sergels torg. Vi ska bada nakna.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.